Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Detta specialavsnittet innehåller bara en extra lång historia. En av de mer kända historierna bland creepypasta-communityn handlar om Elliot, en ung kille som minns tillbaka till sin barndom och de annorlunda barnprogrammen som han såg då. När han inser vad som egentligen låg bakom dem så vill han ta reda på mer. Den heter 1999 och är skriven av Gentle Giant på creepypasta.wikia.com. Jag vill varna om att denna historien innehåller en hel del obehagliga scener som även inkluderar barn. Så är du känslig för sånt så rekommenderar jag dig att inte lyssna på detta avsnittet. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Året är 1999. Den meningen tar mig tillbaka till när jag var 5 år gammal och gick på förskolan, där vi varje morgon fick säga högt vilket datum det var som stod på tavlan. Året 1999 är ett besudlat år för mig dock. Med minnen som inte vill försvinna hur mycket jag än försöker glömma. 1999 var året då jag tappade min första tand. Det var första gången jag flög. Och det var året som jag för tidigt förlorade min oskuldsfulla barndom. Det minnet som vägrade att bli bortglömt tog sin början mellan den nya, eller snarare gamla, tvn. Pokémon var det senaste på skolan. Pokémon-kort, Pokémon-spel, Pokémon-klistermärken och det populäraste av allt, Pokémon-serien på tv. Varje dag när jag kom hem från skolan satt jag fastklistrad framför tvn från 5, då Pokémon började. Det enda problemet var att pappa alltid ville kolla på nyheterna 5:30 och det var alltid 2 Pokémon-avsnitt på rad, vilket betyder att jag missade 1 avsnitt varje dag. Något som pappa fick höra om och om igen. Han måste till slut ha blivit trött på mitt klagande var eviga dag, så han gick och köpte en till tv. Pappa ställde tvn han hade köpt i mitt rum. Tråkigt nog så var det bara en gammal tjock tv. Den hade till och med sådana där antenner på. TVn kunde bara få in 20 kanaler och den kanalen som Pokémon sändes på var tyvärr inte inkluderade dem. Jag minns att jag inte brydde mig ändå. Jag var tillräckligt glad över att ha en egen tv i mitt rum. Efter att jag hade zappat igenom alla kanalerna så insåg jag att det bara fanns en kanal som var värd mitt tittande. Kanal 2, som var en barnkanal. Det var först efter några månader som jag upptäckte kanal 21. Det var en aprildag när jag zappade igenom mina kanaler med hoppet om att Pokémon skulle visas på någon av dem. Jag tryckte på kanal 21 på fjärrkontrollen i hopp om att det skulle finnas fler kanaler än vad jag först hade trott. Och till min föga förvåning så fanns det. Min pappa blev också förvånad, men han lät mig titta på kanalen, för det verkade som om den visade barnprogram. Kanalen hette Caledon Lokal-TV 21. Och jag fick reda på senare att han sändes från kommunen Caledon i Ontario, en kommun inte långt ifrån min egna stad. Programmen på Caledon Lokal-TV 21 såg halvtaskiga ut, och jag förstod inte vad som pågick i hälften av dem. Men i och med att jag växte upp så tänkte jag mer och mer på kanalen och jag insåg hur vrickade de där programmen egentligen var. Och jag var tvungen att fråga mig själv, vad fan var det jag såg? Det som följer är en lista på det program och avsnitt som jag minns när jag såg på Caledon Lokal-TV 21. Att jag kan minnas det i sådan detalj är för mig oroväckande. Men jag antar att vissa saker som det här sticker ut från det andra i minnet. Det fanns bara 3 program som jag såg på kanalen. Antagligen för att man bara sände mellan klockan 16 till 21. April 1999. Booby. Avsnitt 6. Tillsammans. Jag minns att Booby var ett program med handdockor. Fast utan dockorna. Det var bara händer. Det handlade om en hand som hette Booby som hamnade i en ny situation i varje avsnitt. Varje avsnitt var ungefär 5 minuter långt och det såg ut som det var filmat framför en fuktig nedgången vägg och händerna var på ett bord med en röd duk. Väldigt låg budget med andra ord. Detta var det första avsnittet jag såg. Det började med att Booby försökte få ut ketchup från en flaska. Han slog sig själv mot flaskan i säkert 3 minuter innan en annan hand kom in i bilden och kollade på honom. Tillsammans, sa den andra handen och började även den att slå på flaskan, ända till ketchup till slut sprutade ut över bordet. Den scenen fick mig att småskratta. Sen stirrade Booby på åredan i några sekunder innan han vände sig om mot kameran som sakta zoomade in på honom. Björnes källare, avsnitt 12. Väldigt misstänksamt namn nu när man tänker tillbaka på det. Detta programmet handlade om en man som hade på sig en björnkostym och som fick en ny gäst i sin källare varje dag. Gästen var alltid ett barn. Programmet var filmat med en dålig videokamera för hemmabruk. Polisen skulle senare fråga mig massa frågor om detta programmet. Detta avsnittet började med att Björne satt vid ett bord och spelade kort för sig själv. Även fast jag inte kände igen det till en början så var det samma bord från Booby. Han satt och spelade en stund tills det knackade på dörren. Kameran kollade då upp för trapporna mot dörren och det knackade igen. Björne gick upp för trapporna och öppnade dörren. Och där stod 2 unga barn. Den ena var en pojke i min ålder och den andra var en flicka som var lite äldre, runt 8 år. Björne började dansa av glädje innan han började prata med barnen. Jag minns att jag knappt kunde höra vad någon av dem sa. Björne började sedan att följa barnen ner till källan, som var ganska mörk. Det enda ljuset var en oljelampa som stod på bordet. Jag minns inte så mycket mer av det, mer än att Björne började sjunga en sång som jag inte kunde höra så bra. Antagligen på grund av den stora björnkostymen. Avsnittet avslutades med att de lekte kurragömma. Barnen gömde sig i en garderob och Björne räknade innan han började leta. Maj 1999. Soppa med sked. Jag tror inte att detta var ett program. Det var nog mer någon sorts kortfilm. Jag vet bara att det fick mig att sluta kolla på Caledon Lokal TV 21 under en period. Jag tyckte att detta programmet var så dåligt. Men framförallt för att Pokémon hade börjat visas 16:30 vid den här tiden. Jag minns inte allt för mycket av det här. Men det var en konservburk med soppa i och en sked som båda hängde i snören. Dinglande fram och tillbaka, som om någon höll i dem och svajade dem framför kameran. En intressant fotnot är att detta programmet var filmat i en källare, som var väldigt lik Björnes källare. Som sagt, jag minns inte så mycket av detta. Det jag minns bäst var hur det slutade. Programmet varade under en halvtimme och innehöll bara scener som jag tyckte var dumma. Som att skeden jagade soppan och försökte äta honom till exempel. Slutet visade ett bord. Återigen samma bord som från Booby. Och runt bordet satt ungefär 7 barn. Alla med varsin skål med soppa framför dem. De satt och tittade in i kameran. Med förvirrade, nästan skrämda blickar. Sen höll kameramannen fram en konservburk med soppa framför kameran och sa "Redo med skedarna!" Och sen tog det slut. juli 1999. Det var sommar och jag hade inte kollat på kanal 21 på ett bra tag. Jag sov över hos min kompis så vi bestämde oss för att kolla in kanalen igen. Min kompis hade fått en tv i sitt rum i 6-årspresent så vi stannade uppe väldigt sent. 9:30 var väldigt sent för oss. Och vi tittade på tv. Jag kom då att tänka på kanal 21 och nämnde det för min kompis. Så vi bestämde oss för att kolla om något visades och till vår överraskning så gjorde det det. De måste ändra tiderna för sina sändningar. Björnes källare, avsnitt 23. Jag och min kompis fann det här avsnittet underhållande. Mest för att det innehöll svordomar. När jag tänker tillbaka på detta avsnittet emellertid så inser jag att något helt klart var fel när det spelades in. Avsnittet började med kameran liggandes på sidan på marken, visandes hur Björne gick upp för trapporna till källardörren. Sen blev kameran svart för en sekund och tonade sen in, ståendes igen och filmade Björne. Det var ett barn där som pratade med honom, men detta barnet såg ut att vara runt 11-12 år gammal. Han pratade en stund med Björne, men jag kunde inte höra vad han sa på grund av den dåliga kameran, fram till att barnet höjde sin röst. Han sa att det var sent och att hans syster var tvungen att gå hem. I bakgrunden kunde man även höra andra röster. Jag minns tidigt hur Björne, med en dämpad röst, tack vare björnkostymen, sa till pojken att dra åt helvete och att han inte var inbjuden. Jag minns hur jag och min vän tittade på varandra och skrattade åt de grova orden. Men avsnittet skulle bli allt konstigare. Pojken började klättra upp för trapporna, men vände sig om och sa att han skulle ringa polisen. Varpå Björne började springa mot pojken som då började skrika. Kameran slutade filma där och avsnittet var slut. Strax därefter var det inget annat än myrornas krig på kanalen. Booby, avsnitt 42. Leka med saxar. Jag var uttråkad när det regnade eftermiddag, så jag bestämde mig för att kolla på kanal 21. När jag började titta så höll något program med en man som satt i en fåtölj precis på att avslutas. Men jag minns inte vad det var för något program. Första gången jag såg detta avsnittet så trodde jag att det var ett program för tonåringar. För det fanns blod och det var väldigt äckligt. Senare när polisen berättade allt för mig så skulle jag få veta vems blod det var. Detta avsnittet handlade om Booby och en annan hand med en rosett runt lillfingret som var Boobys flickvän. Booby höll i ett par saxar och hoppade fram och tillbaka medan hans flickvän sakta svajade omkring. Ytterligare en hand dök upp. Denna handen var mindre dock och den ryckte våldsamt som om någon under bordet tvingade fram handen. Vilket jag senare skulle få reda på att så var fallet. Saxar är väldigt farliga barn, så var försiktiga, sa Booby till kameran. Jag noterade att jag kunde höra neddämpade skrik, men jag visste inte vart det kom ifrån på grund av den dåliga ljudkvaliteten. Boobys flickvän tog tag i den mindre handen, som ryckte aggressivt när Booby närmade sig med saxen. Han började med tummen. Han öppnade saxen brett och stängde den över tummen. Blod började rinna ut och det dämpade skriken var nog ganska högljudda. Femårig och jag blev väldigt äcklad av synen och jag började tänka att Booby kanske var ett vuxenprogram. Sen nådde saxen benet i tummen. Ett hemskt knastrande ljud hördes och då stängde jag av tvn. Jag sa inget om det till pappa för jag var rädd att han inte skulle låta mig kolla lika mycket på tv då. Augusti 1999. Jag vill inte längre kolla på kanal 21 efter det där avsnittet av Booby. Under augusti månad blev jag dock allt mer nyfiken på att se mer av Björne källare av någon okänd anledning. Det sista avsnittet som jag såg av Björne källare var konstigt. Det innehöll svordomar igen, vilket fick mig att tänka att kanske även det programmet var för vuxna. Trots det så satte jag på kanal 21 när min pappa inte såg på. Björnes källare, avsnitt 28. Detta avsnittet hade visst visats i repris under hela augusti månad. Polisen hade studerat det noga. Hela avsnittet var bara Björne som satt i en fåtölj och pratade till tittarna. Hej barn, vill du besöka min källare? Skriv då ett brev till mig och skicka det till den här adressen. Bilden blev därefter vit och visade en adress skriven i färgglada bokstäver och siffror som förblev där av resten av avsnittet. Och gissa vad jag gjorde. Jag skickade ett brev till Björne, eller den sjuka jäveln som spelade Björne. Jag gjorde det mest av nyfikenhet och pappa var okej med det för han trodde det var ett riktigt barnprogram. Fast han såg ju trots aldrig vad som visades på kanal 21. Så jag skrev brevet. Jag ansträngde mig för att skriva så fint som möjligt. Jag skrev att jag ville träffa Björne och jag frågade om Bubi också bodde i källaren. Pappa skickade brevet till adressen som visades på Björnes program. Det dröjde ungefär en vecka innan jag fick svar. Jag har fortfarande kvar brevet som jag fick den 15 augusti 1999. Så här stod det. Kära Elliot, tack så hemskt mycket för ditt brev. Jag vill så gärna att du besöker mig i min källare. Vi spelar spel, kollar filmer och går och kampar mitt ute i skogen. Och ja, Bobby bor i min källare. Han är en god vän till mig. Kom till mitt hus på poliserna klippt ur adressen. I Caledon, Ontario, Kanada. Jag ser fram emot att ha kul med dig. Bästa hälsningar, Björne. Jag fattar inte hur min pappa inte kunde tycka att det var misstänksamt. Han körde mig faktiskt till huset. Och det här som polisen blev involverad. Alla frågor, bilder på vettskrämda barn och den där skogen. Och det är därför jag skriver det här. Den sjuka jäveln och hans vänner gjorde en del rubbade saker för. Och det verkar nu som man försöker komma i kontakt med mig igen. Hela polisgrejen har blivit uppdragen ännu en gång. Det har fått mig att minnas året 99. Över ett decennium senare så hände det igen. Uppdatering 21 september 2011. Många har mejlat till mig och frågat exakt vad det var som hände år 1999. Jag kommer till det. De konstiga tv-programmen jag såg användes uppenbarligen för att locka barn till Björnes hus. Det Björne gjorde chockerade hela staden. Min pappa körde mig faktiskt till Caledon till den adressen som Björne hade skrivit i sitt brev till mig. Huset låg beläget utanför stan på landet. Jag minns fortfarande huset. Det såg ut som en gammal bondgård från början av seklet. Alla fönster var täckta av plankor och huset såg ut att vara så pass förfallet att det borde rivas. När jag gick fram till huset så minns jag att min pappa dubbelkollade adressen om och om igen. Han kunde inte tro sina ögon när han såg huset. Då öppnades dörren. Jag förväntade mig att se Björne vid dörren, men till min förvåning så var det bara en polis som kom ut. Polisen började prata med min pappa, samtidigt som jag frågade om det här var Björnes hus. Polisens ansikte kröp ihop och jag hörde hur han muttrade, herregud, eller något i den stilen. Han pratade tyst med min pappa så att jag inte skulle kunna höra. Trots det så sa pappa åt mig att gå och vänta i bilen och sen åkte vi hem. Pappa var tyst hela vägen. Det kändes som om något egendomligt hade hänt. Pappa berättade inte för mig vad som hade hänt och till slut glömde jag bort. Kanal 21 fanns inte längre. Och när jag frågade pappa om kanalen så låtsades han om som att han aldrig hade funnits. Jag tror jag var 13 år gammal när jag fick veta sanningen. Jag kom att tänka på kanal 21 en dag och jag frågade min pappa om det. Jag antar att han tyckte att jag var gammal nog för att få veta sanningen. Caledon Lokal-TV 21 var en kanal som var aktiv från oktober 1997 till augusti 1999. Allt i kanalen gjordes i ett hus i Caledon, det huset som jag besökte, och drevs som en man som var okänd bland invånarna i stan. Kanalen fanns bara tillgänglig på äldre tv-apparater, då signalen som sändes ut var av en lägre frekvens och kunde bara upptas av antennerna på äldre tv-apparater. Mannen skapade alla programmen på kanalen och alla var barnprogram. Det var hans hand som var Booby. Han var Björne och han var den mystiska kameramannen. Den riktiga anledningen till varför han hade startat kanalen var mer obehaglig än vad man först hade trott. Som du säkert redan har gissat så kidnappade han barn och höll dem i sin källare. Men medan de flesta trodde att han var en pedofil så hade han egentligen en annan anledning till varför han ville ha barnen. Mannen hade flytt från sitt hus natten innan jag besökte huset. Dagen innan hade polisen börjat en utredning. Jag var inte den enda som hade tittat. Uppdatering 9 november 2011. Förlåt för att jag inte har svarat på era frågor på länge. Jag har inte kollat min mail på ett tag. Hur som helst, dags att lägga korten på bordet för er och berätta det jag vet. I oktober åkte jag och besökte huset som mannen som drev Kanal 21 hade ägt. Idag bor två kvinnor där som driver ett daghem. Vilken ironi. Nu ska jag besvara de frågor som jag har fått skickade till mig. Vilka fler var det som kollade på Kanal 21? Jag vet säkert att fler kollade, inklusive de barnen som slutade upp i Björnes källare. Jag googlade lite grann och hittade några personer på Neo Seekers forum som diskuterade programmen som visades på Caledon Lokal TV 21. De pratade om barnprogrammen som jag såg, men också om två andra program som jag aldrig sett förr. En användare som kallade sig I Am Real Life verkade veta allt om de två programmen som jag aldrig sett. Här är de två som jag aldrig såg. Den fallna ängen och livet. I Am Real Life beskriver detta programmet som ganska tråkigt. Det var en kille som satt framför kameran och babblade på om hur vi måste behaga och blidka Satan innan det är för sent. Måla med själen. I Am Real Life diskuterade tillsammans med användaren Sygg92 detta programmet. Det verkade påminna lite om Blair Witch Project, då det var en kameraman som gick runt i skogen och inte gjorde något speciellt intressant. Vart är Björne, eller mannen som bar kostymen? Hade jag vetat det så skulle jag skrivit om det tidigare. Jag har ingen aning om vart han befinner sig, eller om han ens lever. Förhoppningsvis inte. När jag träffar min pappas kompis som är en pensionerad polis från Caledon så ska jag fråga honom om detta. Kanske kan jag få ett klarare svar på frågan. Vad gjorde Björne mot barnen? Det här är den överlägset vanligaste frågan jag har fått. Jag fick själv reda på det nu i oktober via min pappas kompis. Uppenbarligen så tog mannen som spelade Björne ut björnen i skogen som låg i närheten. Exakt vad han gjorde där är polisen inte säkra på. Men de hittade 16 förkolnade kroppar, tillhörande barn i åldrarna 4-13 år, dumpade i ett 5x5 meter dike, långt in i skogen. Pappas vän ville inte gå in på några detaljer, men jag ska träffa honom nästa torsdag igen, så jag kanske kan få mer information från honom då. Det var allt jag hade att säga för tillfället. Tack för visat intresse. Jag ska försöka samla ihop så mycket information som jag kan innan jag skriver igen. Jag har faktiskt börjat bli rätt intresserad av detta jag själv. Det borde vara min rätt att få veta vad det var som hände. Uppdatering 1 februari 2012. Jag ber om ursäkt för att jag inte har skrivit något på ett tag. Jag förlorade intresset en aning efter att jag gått in i en vägg när jag försökte ta reda på mer information om identiteten tillhörande ägaren av Caledon Lokal TV 21. Men för bara några veckor sedan fick jag ny information. Jag fick några svar från en pappa till en unge som jag brukade sitta barnvakt åt. Han bor på andra sidan av gatan och jag brukade passa hans barn när de var yngre. Han heter Anthony Pollo och han är precis som jag mellan jobb för tillfället. Förr bodde han nära skogen utanför Caledon och han bevittnade de aktiviteter som ägaren av kanal 21 ägnade sig åt. När han bodde i en liten stuga strax utanför skogen så hände det att han gick in i skogen för att röka marijuana innan han återvände till sitt jobb som skogshuggare. Pollo beskrev att han ibland kunde höra röster, barns röster, från djupare in i skogen och ett lysande sken från samma håll. Han sa att det började sent 1997, alltså omkring den tiden då kanal 21 började sända. Han blev visst trött på att bli störd under sitt rökande och bestämde sig för att gå dit och undersöka saken. Pollo fortsatte sedan att beskriva det han såg när han kom dit. Det var en stor grupp barn, runt 13-17 stycken sa han, i åldrarna 5-12 år, som var samlade runt en stor grop som brann. Tillsammans med barnen fanns en enda vuxen. Pollo talade till mannen och lade märke till hans ovårdade utseende, som fick han att se ut som en drogmissbrukare, och mannens ryckningar i kroppen bekräftade det en aning. Pollo frågade vad han gjorde med alla barnen ute i skogen. Mannen svarade att de var ute och kampade, något som de ofta gjorde. Pollo misstänkte ingenting vid det här tillfället, då Caledon har en av de lägsta brottsstatistikerna i Kanada, så han bad dem bara att vara lite tystare. Pollo blev tyst en stund innan han berättade för mig att barnen aldrig blev tystare. Istället kunde han ibland höra barnen ropa taktfast i ett okänt språk. Han brydde sig inte om att träffa mannen igen eftersom han snart skulle flytta ändå. Jag sa till Pollo att den där mannen antagligen var ägaren till kanal 21. Men han tvivlade på det eftersom han hade hört från boende i området att han mannen skulle flytta från Caledon till Pickering. Det här är vad jag vet i dagsläget. Mannen tog ofta barn till skogen för att kampa. Eldgropen som Pollo beskrev kan vara gropen som barnens kroppar hittades i. Barnen som Pollo såg är antagligen de barnen som hittades döda. Mannen flyttade till en stad som heter Pickering, en mindre stad öster om Toronto. Jag ska ta upp det här med min pappas vän, den före detta polisen, och se om något av detta stämmer överens med något som polisen visste om mannen. Jag vill också ta reda på om man har någon annan information om vad som visades på kanal 21. Uppdatering 20 mars 2012. Goda nyheter. Jag har pratat med min pappas vän och han har avslöjat en hel del information för mig. Först och främst så frågade jag om polisen hade någon information om mannen som drev kanal 21 och han sa att de bara hade haft samma information att gå på under flera år som inte har lett till någon misstänkt. Däremot så har polisen några videokassetter som hittades i huset som kanal 21 sändes ifrån. Jag fick se några av dem. Jag borde kanske berätta lite mer om honom, min pappas vän. Han heter Mitchell Wilson. Han är en rätt schysst kille och han verkar förstå varför jag är så nyfiken på vad som hände under det sena 90-talet i det där huset. Han tycker att det var fel att min pappa väntade så länge med att berätta för mig. Han tog med mig till Davis Road polisstation, som är den största i Caledon, med omnejd. Stationen har 3 videoband och jag fick se alla 3. Jag fick tyvärr inte ta med mig några hem dock, på grund av uppenbarliga anledningar. Booby, avsnitt 2. Vänner är som blommor. Detta var ett av de första Booby-avsnitten. Bildkvaliteten såg värre ut än vanligt. Måste varit en ännu äldre videokamera. Men det utspelade sig på samma ställe som de andra avsnitten gjorde. Jag kände igen det på en gång. Avsnittet började med att Booby svajade fram och tillbaka under några sekunder innan en annan hand kom in i bild. Den andra handen var mycket mindre och såg ut att tillhöra ett litet barn. Den lilla handen började ivrigt hoppa omkring innan han närmade sig Booby och satte ihop sina fingertoppar för att ge Booby en puss. Efter några sekunder så greppade Booby tag i den mindre handen och klämde ihop den hårt. Detta höll på i säkert 10 sekunder innan kameran började panorera till vänster och händerna inte längre var i bild. Kameran fortsatte att panorera till den visade en vissen tusensköna som låg för sig själv. Kameran zoomade sen sakta in på blomman och en liten flickas röst hörde som sa: "Vänner är som blommor i livets trädgård." Och sen tog avsnittet slut. Måla med själen, avsnitt 10. Släng ditt skräp. Måla med själen var ett av programmen som Iron Real Life och Sigge 92 diskuterade på Neo Seeker. Jag berättade detta för polisen och de informerade mig om att programmet hade 12 avsnitt som visades mellan den 5 december 1997 och den 8 januari 1998. Precis som Iron Real Life och Sigge 92 hade beskrivit så började avsnittet med att kameramannen vandrade omkring i en skog. Det måste ha varit på kvällen, för solen höll på att gå ner. Kameramannen gick längs en stig till han kom till ett område där det var fullt av skräp som låg bland löven. Kameran visade olika papper, flaskor, påsar och lådor och såg till att varje sak filmades i några sekunder. Sen fokuserade kameran på ett enskilt område innan mannen talade. Jag minns att han pratade med en väldigt timid och tyst röst och jag lovar att jag hört den rösten förr. Antagligen från ett annat program på Kanal 21. Jag kunde knappt höra vad han sa, men han pratade om att människor var skräp eller att vi måste rädda oss själva genom att plocka upp skräpet. Det lät faktiskt riktigt korkat, men jag fick ändå en känsla av ångest. Jag menar, den där skogen kan ju vara den skogen som barnen hittades, eller? Björnes källare, avsnitt 25. När administratörerna hos polisen gav mig rätta bandet så brast jag ut i ett "oh shit" och skrattade lite. Personalen stirrade såklart på mig, men Wilson berättade för dem om min lilla erfarenhet med Björne och att jag fortfarande hade kvar brevet som han skickade till mig. Precis som de andra avsnitten så innehöll detta en man som hade på sig en björnkostym. Detta avsnitt började med att Björne vaggade sig fram till bordet med den röda duken med en flaska apelsinjuice i sina händer, eller tassar. På bordet fanns det 16 shotglas och en mindre flaska som innehöll en okänd vätska. Björne hällde upp lika mycket apelsinjuice i varje glas innan han öppnade den mindre flaskan som han bara tog en droppe av i varje glas. Björne försvann sen ur bild. Man hörde lite ljud i bakgrunden som hasande fötter och sen kom Björne tillbaka från bakom kamerans position. Tätt efter honom följde 16 barn. Några så unga som 4, andra såg ut att nästan vara tonåringar. När barnen kom in i bild så sa en polisman att här är det enda avsnittet som visar alla 16 offren. Alla barnen såg rätt nöjda ut förutom en kille som hade synliga blåmärken i sitt ansikte. Och till skillnad från de andra barnen så hade han ett mer ängsligt ansiktsuttryck. Han var runt 11-12 år och då kände jag igen honom. Han var pojken som hade frågat om sin syster och sedermera gått ett okänt öde till mötes i slutet på avsnitt 23 som jag såg i juli 1999. När jag berättade för polisen om det så bekräftade de att det var samma pojke. Han var även med i avsnitt 24. Ett avsnitt som endast visades en gång i juli 1999. Men polisen har ännu inte hittat det videobandet. Björne brast sedan ut i sång. Han sjöng om citrusfrukter och om hur bra C-vitamin är. Jag kunde knappt höra vad han sjöng på grund av björnkostymen som dämpade allt han sa. Barnen drack upp sin juice. Pojken från avsnitt 23 gjorde det också, om än aningen ovilligt. Och där tog avsnittet slut. Efter att ha sett alla tre videoband som polisen hade i beslag så känner jag mig nöjd, men bara tillfälligt. Jag vill fortfarande veta hela historien, men poliserna sa bara samma gamla visa om att mannen är en pedofil och nu uppenbarligen även en del av en kult. Men det var allt jag hade just nu. Kom in på universitetet först, skaffa information sen. Jag hoppas på att återkomma så snart som möjligt. Uppdatering 12 maj 2012. Den 17 april tog jag äntligen mitt körkort. Jag nyttjade såklart detta på en gång och tog ett lite söndagsåk till Caledon. Eftersom jag inte uppdaterat det på ett tag så tänkte jag att jag lika väl kunde kika på huset som de ökända kanalen från min barndom sändes ifrån. Huset såg aningen annorlunda ut sedan jag var där sist i oktober. Det var inte längre ett daghem och stod nu övergivet. Det fanns dock en tillsaluskylt som visade att någon fortfarande ägde stället, även om de ville bli av med det. Jag fick suddiga minnesbilder av det övergivna huset, mest från den dagen då pappa körde hit mig för att träffa Björne. Återigen fick jag en känsla av ångest. Vad utsattes barnen för när de bodde här? Jag gick fram till husets veranda och kikade in genom fönstret i dörren. Inuti såg jag en nästan tom korridor med bara några flyttkartonger längst in. I slutet av korridoren mot höger stod en dörr öppen som jag antog ledde in till köket. Till vänster fanns två dörrar som båda ledde till rummen synliga från fönstret utanför på husets vänstra sida. Jag undrade vart ingången till källaren fanns, om den idag hade blivit förseglad. Jag gick runt i baksidan av huset och fick min fråga besvarad. Två trädörrar som låg i en nästan platt vinkel och som var låsta med hänglås. Det måste ha varit ingången till källaren. Jag vill inte vara där längre. Du fattar inte vilka tankar som florerade i mitt huvud där och då. Så jag begav mig iväg. Bakom huset fortsatte en tom åker ända till den nådde en tätväxt skog som sträckte sig ända till horisonten. Jag undrar om det var den skogen som...
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Barnens kroppar hittades i. Skitsamma, tänkte jag för mig själv och började gå längs med åken och in i skogen. Skogen var besynnerligt tyst, förutom ljudet av en hackspett som hackade i träd emellanåt. Jag tog mig försiktigt djupare och djupare in i skogen utan att egentligen bry mig om vart jag var på väg. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det kändes som om det fanns något som jag skulle hitta där. Jag kom till en del av skogen som inte var lika tätväxt och jag såg några få hus längre bort. Jag kom att tänka på Polly och undrade om detta var något av de husen som han bodde i. Jag närmade mig en glänta där jag kunde se tre fullgoda stockar samlade runt ett svart förkolnat område vilket visade sig att en eld hade brunnit där nyligen. Försvinn från vårt fort! Jag fick nästan en hjärtattack när jag hörde orden. Jag vände mig till vänster och såg två svartklädda människor springa mot mig. Min första instinkt var att fly, men i och med att de kom närmare så såg jag att det bara var barn i tidiga tonåren. Runt 13-14 år, kanske till och med 12. När de närmade sig så insåg även de hur stor jag var. Jag är 185 cm lång och de längsta av dem kan inte ha varit mer än 170 cm lång. Vi sa försvinn härifrån. Den större av de två hade på sig en Slipknot t-shirt. Jag stod fast och ryckte på axlarna. Den mindre av dem, som hade på sig metalliska t-shirt, tog fram en täljkniv och pekade mot mig. Det där vill du inte göra, sa jag med en så mörk och djup ton som möjligt för att låta farlig, samtidigt som jag tog fram min telefon. De två killarna gav upp och killen med metalliska t-shirt stoppade undan sin kniv. Vi gillar inte att ha folk i vårt fort, så kan du bara dra, sa killen med Slipknot t-shirt, tydligt uppskrämd. Jag hade inget att göra i deras fort ändå, så muttrade fram ett enkelt, okej, och vände mig om när jag insåg att det var ett ypperligt tillfälle för mig att fråga runt. Har ni hört talas om en man som mördade ett gäng ungar i denna skogen för ungefär 13 år sedan? Frågade killarna. De två tittade förvirrat på varandra innan killen med metalliska t-shirt svarade att alla visste vem den gubben var. Som om jag var trög. Killen med Slipknot-tröjan fortsätter. Han bor fortfarande här omkring, i vattenbrunnarna. Min storebrors kompis säger att han såg honom i sin björnkostym en gång, vandrandes i skogen på natten. Mina instinkter sa till mig att det mest troligt var en lögn. Och ägaren av Caledon Lokal-TV 21 försvann härifrån för länge sedan och existerar bara som folktro i mindre isolerade samhällen som det här. Men min mänsklighet får min nyfikenhet att väckas till liv inombords när jag hör om något mystiskt och okänt. Och vart är vattenbrunnen, frågade jag, utav ren nyfikenhet. Jag tror inte på denna killens berättelse. Killen i metalliska t-shirt stirrade på mig i några ögonblick. Hans blick var irriterad, men samtidigt full av nyfikenhet. Du bor inte här i närheten, va? Vad gör du ens här? Jag erkänner att jag blev lite smått tagen av hans fråga, men jag tänkte att jag likväl kunde förklara för dem vad jag gjorde här, ifall folk skulle börja misstänka mig för annat sattyg. Jag berättade från två killarna om mina upplevelser med mannen från Kanal 21 och att jag var där för kanske lika sitta någon sorts avslut. Även fast jag själv inte var säker på vad det var jag gjorde där. Killarna verkade vara bekanta med kanalen eftersom de log och tittade på varandra när jag nämnde den. Det blev även genast mer hjälpsamma och gav mig en detaljerad beskrivning av hur jag kommit till vattenbrunnen. Kort därefter bestämde jag mig för att vända om samma väg som jag kom, återvända till huset och lämna killarna i fred i sitt fort. Du undrar säkert varför jag inte skriver exakt vad killarna berättade för mig, men det beror på att jag ska göra en sammanfattning av dem nu. Det här är vad killarna berättade för mig. Vattenbrunnen ligger efter deras fort, samma håll som jag var på väg åt. Avloppet slutar vid en mindre flod där överflödigt vatten hamnar. I närheten finns en liten lekplats som sällan används. Mannen ska visst bo i ett av de större avloppsstören där regnvattnet uttöms. Folk har sett honom, dock alltid med björnkostym på. Observera, jag tror inte på detta. Och faktum är att det bara är en myt skapad av invånarna i Caledon. Historien är inte förtroendeingivande alls. Varför ringer ingen polisen? Ser inte mannen misstänksam ut? Och liknande frågor lämnar han berättelsen full av hål. Jag kanske besöker vattenbrunnen. Inte för att tro på berättelsen, utan för att ge mig en anledning att återvända till Caledon igen. Så min inlägg här inte dör ut. Utan några fler videoband så vet jag inte vad jag ska skriva om längre. Tack för all support jag har fått. Jag vet att många av er ser fram emot mer information om vad som hände i Caledon det där året. Och jag ska göra mitt bästa för att fortsätta min efterforskning i ämnet. Uppdatering 4 oktober 2012. Wow, det har redan gått 5 månader sedan jag gjorde en uppdatering. Jag gissar att ni trodde att jag var död. Det är jag inte som tur är. Men skämt åsido, jag har verkligen haft fullt upp de senaste månaderna. och att skriva inlägg om något som kunde ha blivit min död när jag var liten har inte toppat min prioritetlista. Jag bor just nu i Waterloo, Ontario och jag pluggar på Waterloos universitet till datoringenjör. Som du säkert kan lista ut så är inte det den lättaste av utbildningar, vilket gjorde att jag nästan glömde bort att jag skrev det här. Men som du kan se så är jag tillbaka. Jag har inte glömt att besöka vattenbrunnen som killarna i skogen pratade om. Det låg en glänta mellan den tätväxta skogen och ett träsk. Tyvärr hittade jag absolut ingenting förutom en sköldpadda som gömde sig i sitt skal när han fick syn på mig. Jag tog några foton på det som jag kan ladda upp, men jag kan säga att det inte var en vattenbrunn som killarna sa. Det jag såg var bara ett simpelt avloppsrör som kanske fanns där för att få bort överskottsvatten från träsket. När jag återvände från Caledon så sköt jag på att ladda upp bilderna hela tiden. Ända tills jag glömt bort att jag borde uppdatera er här. Det kändes helt enkelt inte viktigt längre. Det var inte innan nyligen som jag fann nytt intresse för fallet igen. Den 10 september fick jag ett mejl från denna mejladressen. returnthebee@hotmail.com. Roligt, eller hur? Tålamod. Det blir bättre. Jag klistrade in allt som stod i mejlet som denna killen skickade till mig. Kära Elliot. Min kära, kära pojke. Jag har saknat dig så hemskt mycket. Och vad du har växt. Dina glittrande ögon har inte ändrats dock. De där ögonen som törstar efter äventyr. När jag tänker på dem blir jag varm i mitt gamla björnhjärta. Dagen då du kom för att besöka mig så var jag så lycklig att jag ville gå ut och plocka jordgubbar. Han sa att du skulle komma och leta. Åh ja, han sa att du skulle leta. Det är inte långt kvar. Du behöver inte vara ensam länge till. Jag är så hemskt ledsen att jag inte kunde säga hej när du kom och besökte mig. Inte bara en gång, utan två gånger. Oroa dig inte. Snart kommer du äntligen kunna leka med de andra barnen. Jag ska försöka att göra min källare ännu mysigare än förr. 100 håriga kramar. Björne. Självklart är det här brevet inte på riktigt, men jag vill ändå tacka den som skrev det. Jag blev äcklad av att bara läsa det, men tack vare brevet så har jag nu hittat ny inspiration till att fortsätta. Jag antar att jag tycker det är kul att jaga de mysterier som jag alltid har ifrågasatt. Min rumskompis vet allt om det här nu. Han trodde mejlet var äkta och han verkade till och med mer skakad än vad jag själv var för ett ögonblick. Men när jag skakade av med det så gjorde han detsamma. Jag menar, vad är oddsen för att det där mejlet faktiskt är äkta? Hur skulle Björne kunna veta att jag åkte Caledon vid två tillfällen? Jag kommer att skicka ett svar till Return the Bee. Wow, bara genom att titta på mejladressen så kan man se att någon verkligen försökte skrämma mig. Det funkade dock inte. Så vem du än är som skrev mejlet, tack för att du tände gnistan jag behövde för att fortsätta med det här. Förhoppningsvis kan jag ta reda på mer saker om vad som hände med Björne. För även om jag inte köper det där mejlet så känner jag mig fortfarande ängslig. Tack alla ni som fortfarande följer mig. Det är även på grund av er som jag väljer att fortsätta med det här. Uppdatering 9 november 2013. Wow, jag kan inte fatta att denna bloggen inte har blivit raderad ännu. Jag har inte lagt upp något på så länge. Jag har mina anledningar till varför, men jag vill helst inte ta upp dem riktigt än. Det var ett ganska traumatiskt år för mig. Vissa av er hade helt rätt. Jag borde inte försökt gå tillbaka och återuppleva min barndomsmysterier, men jag kunde inte motstå. Det har gått över ett år sedan mitt senaste inlägg, och en hel del har hänt. Låt oss sammanfatta vart jag befinner mig just nu beträffande hela Björne-incidenten. returnthebee@hotmail.com är inte längre aktiv. Jag skickade ett svar, men fick inget tillbaka. Jag försökte igen i mars, men fick fortfarande inget svar. Jag har faktiskt flyttat till Ottawa, Kanadas huvudstad, för er som inte vet, för ytterligare universitetsstudier. Så jag har inte varit tillbaka i Caledon på ett tag. Jag har mina anledningar till varför jag flyttade, som du säkert kan förstå. Jag har blivit tvungen att skapa ett nytt mejlkonto på grund av att så många av er mejlar till mig och låtsas vara Björne. Tack så hemskt mycket. Så varför har jag återvänt till bloggen? första, minns du min pappas vän, den före detta polisen, Mitchell Wilson? Han ringde mig den 23 oktober angående ett videoband som hade hittats i Bramptons bibliotek. Brampton är min hemstad som ligger nära Caledon. Han säger att han inte får lov att diskutera innehållet på bandet med mig eftersom det fortfarande räknas som bevis. Men han bad mig komma hit och ta en titt när jag återvänder hem. Videobandet väckte min nyfikenhet igen, för vet ju alla vad som hände i de där förra banden jag såg. Jag undrar vad som finns på det bandet. Det måste ju ha något med Kanal 21 att göra. Jag antar att du bara ville säga att jag kommer fortsätta med den här bloggen. Och tack till er som fortfarande följer den. Jag vet inte när jag kommer skriva nästa gång. Men när jag har sett videobandet så återkommer jag med vad jag har fått reda på. Elliot. Uppdatering 16 januari 2014. Det har varit ett långt år för mig. Studierna har gett mig sömnlösa nätter. Speciellt sedan jag flyttade till Ottawa. Men nu är jag tillbaka hemma i Brampton med min pappa. Jag kom hem den 18 december och har hälsat på familj och vänner. Eller det är vad jag önskar att jag hade gjort. Den där festliga julkänslan som jag brukar ha vid den här tiden på året skriker med sin frånvaro. För att svara på alla hundratals mejl och kommentarer som jag har fått. Ja, jag har sett videobanden som Wilson lovade att visa mig. Dessa band är som en förbannelse dock. Jag ville veta mer samtidigt som jag vill glömma allt. Jag kunde inte hjälpa det. Jag var tvungen att se de där banden. Inte bara för min skull, utan även för eran skull som är minst lika fängslade som jag är av den där mannen i björnkostym från mitt förflutna. Men efter att ha sett videobanden så känner jag återigen den där klumpen i magen av ångesten djupt inom mig. Den känslan där jag vet att alla barnen i filmen är döda. Att jag kunde ha varit ett av de barnen. Och att mänskligheten är en mörk, mörk plats. Om du inte redan har hoppat över denna paragrafen för de mer saftigare detaljerna nedan så tackar jag för att du har lyssnat på mitt babblande. På onsdagen den 1 januari så ringde jag Mitchell Wilson och frågade om det fanns tid för mig att komma förbi och kolla på banden. Det var inte mycket att göra på polisstationen på grund av en snöstorm, så han sa att jag kunde komma när jag ville den dagen. Så jag utmanade stormen och de horribla förarna i Brampton och tog mig till polisstationen. Wilson mötte upp mig där vid receptionen och ledde mig sedan till andra våningen in i ett litet kontor. Han sa åt mig att sätta mig ner och vänta medan han gick och hämtade videobanden. Innan han lämnade kontoret så vände han sig om och sa: "Jag vet att du är nyfiken, men är du säker på att du vill göra detta?" Självklart ville jag det. Eller jag trodde åtminstone det. Wilson hade dessutom fått utnyttja en hel del kontakter för att få in mig här, så jag vill inte bara kasta bort den möjligheten. Denna polisstationen hade 4 stycken band, men jag fick bara se 3 av dem, då det fjärde var så pass skadat att det inte gick att spela upp. Måla med själen, avsnitt 3. Hur man dammar ett rum. Jag hade nästan glömt av det här programmet. Jag såg det ju aldrig på tv. Jag hade bara sett ett avsnitt på Caledons polisstation. Avsnittet började med kameran som panorerade runt ett litet tomt rum. Det fanns ett fönster på väggen mot andra sidan dörren. Det var ljus utanför. Kameramannen gick fram till fönstret och en skogsglänta visade sig strax innan en mörk skog några meter från fönstret. Kameramannen panorerade runt mot dörren igen och började till slut att tala. "Idag ska jag visa hur man ordentligt dammar ett rum." Jag kände direkt igen rösten. Det var samma tysta, timida röst som förut. Men denna gången så stammade han också. Här börjar saker och ting bli obehagliga. Kameramannen siktade kameran mot hans fötter och avslöjade en borste av metall som han tog tag i med sin fria hand. Hans hand tillhörde en vit man, så det var lätt att se det röda blodet som täckte hans hand. Mannen förklarade att för att kunna få rummet rent och dammat så måste man offra något. Och sen började han slå det vita taket med sin borste. Det dröjde inte länge innan det var ett stort hål i taket, där man nu kunde se träbalkarna som tillhörde yttertaket. Golvet var även nu rätt smutsigt och täckta bitar från taket som låg där. Sen siktade han sin kamera ner mot sina fötter igen och började trampa på de större bitarna från taket. Mannen backade sen upp mot dörren och lät kameran visa vilken röra han ställt till med. Och nu är rummet... Avsnittet tog slut innan han hann avsluta sin mening. Wilson varnade mig för att de kommande två banden var ännu mer obehagliga. Jag insisterade på att få fortsätta kolla, trots att en röst i mitt huvud sa att jag inte borde. Booby, avsnitt 30. Ljusets barn. Det var Booby, ett av de programmen som jag faktiskt hade kollat på under min barndom. Jag hade aldrig sett ett avsnitt förr, och nu önskar jag att jag kunde få det osett. Det började på samma sätt som alla andra avsnitt. En ensam vuxen hand som gungade fram och tillbaka. Efter några sekunder vände sig Booby mot kameran och sa: låtar sjungs bäst när det är barn som sjunger. Sen försvann handen ur bild under bordet. Efter ytterligare några sekunder så bytte scen. Nu var det utomhus och kameran var siktad mot en brinnande eld i ett litet dike. Det var natt och det verkar utspela sig en liten glänta i skogen. Men det var svårt att säga säkert på grund av den dåliga kvaliteten. Kameran zoomade in i elden som brann livligt. Plötsligt så blev en hand intvingad i elden av ett par händer tillhörande en vuxen. Handen som blev intvingad var liten och tillhörde antagligen ett barn. Den höll stadigt på plats av de två större händerna. Det fanns inget ljud under de första sekunderna innan en sång började spela. En sång som jag kände igen från min barndom. Jag brukade sjunga den när jag gick i skolan eller kanske i kyrkan. Låten började spela samtidigt som handen hölls fast i de röda flammorna. Låten fortsatte medan handen kämpade för att komma ur de större händernas grepp. Det fortsatte samtidigt som man såg hur handen började bli röd och skinn började lossna. Låten fortsatte när mörk rök började stiga från handen. Det tog inte mer än några sekunder för handen att svartna, med undantag där man kunde se vitt ben sticka fram under den brända huden. Helvete. Det där är en syn som jag aldrig kommer glömma. Handen var nu slapp. Den rörde sig inte längre. Och det tog avsnittet slut. Björnes källare, avsnitt 30. Jag slutar aldrig att uppröras av Björne. Speciellt med tanke på vad som hände när jag var yngre. Det här avsnittet utspelas i en skog under skymning. Vilket gjorde det aningen svårt att se vad den dåliga kameran fångade på film. Något som präglar allt som Kanal 21 har producerat. Avsnittet började med att Björne höll kameran med sina tassar. Siktade mot sig själv. Den där björnkostymen alltså. Den såg extra elak ut bland skuggorna och träden. Den familjära dova rösten började tala. Hej alla barn! Idag ska jag göra en riktigt god gärning åt mina vänner. Jag ska hjälpa dem till ett underbart land långt, långt borta. Där de kommer vara så lyckliga. Björne vände sedan på kameran och filmade en fyrhjuling komplett med ett släp fast vid hans ände. Men vad som stack ut från mängden var att släpet innehöll 7 orörliga barn liggandes bredvid varandra. Det här är första lasten, men det kommer komma fler snart. Björne vände sig om och visade en stor presenning utlagd på marken. Han lyfte på presenningen och ett gapande stort hål uppenbarade sig. Det måste ha varit minst 4 meter djupt och 5 meter brett. Resten av avsnittet bestod av Björne som tog var och en av barnen och släppte ner dem i gropen. Jag frågade Wilson om barnen var döda vid tillfället. Men han skakade på huvudet och svarade, nej, inte än. Snart var alla barnen i gropen. Vissa i obekväma ställningar efter att ha blivit nedkastade. Men de var fortfarande medvetslösa. C-vitamin kommer garanterat att hjälpa dessa barn på denna härliga resa som väntar. Så Björne samtidigt som han filmade mot flera dunkar bensin stående bredvid en buske. Kameran zoomade in mot dunkarna när Björne började nynna på en sång före avsnittet tog slut. Wilson avslöjade för mig sen att detta var 7 av de 16 offren som hade hittats uppeldade. Och bensinen var det som Björne använde för att tända eld på dem. En grop full av brinnande barn. Men fan gör något sånt? Återigen kom min ångest över mig när jag insåg att jag var nära på att bli ett av de barnen. Senare berättade Wilson för mig att han hade ljugit för mig. Det fjärde bandet var inte alls förstört. Det bandet visade hur han eldade upp barnen. Men han ansåg att jag inte skulle klara av att hantera det grafiska innehållet av det bandet. Och vet du vad? Det kan jag kanske inte. Jag vill inte ens se det. Jag är nöjd för tillfället. Jag behöver bara lite tid för att samla mig. Saken är ju dock den att mannen som drev Kanal 21 fortfarande är på fri fot någonstans där ute. Mer kommer att komma snart. Elliot. I-N-R-I. Jesus från Nazaret, judarnas konung. En gång för länge sedan fanns det en pojke som hette Elliot. Elliot var en smart pojke som älskade att leka med sina vänner. En dag tittade han på ett fantastiskt tv-program om en björn och hans vänner. Barnen älskade att hjälpa varandra så gott som barn kan, men de älskade också björnen. Björnen älskade även barnen för de var så bra på att hjälpa honom och den fallna ängeln. Barnen och björnen ville leka med varandra för evigt med hjälp av deras vän Booby. Men den fallna ängeln behövde ännu mer hjälp, så barnen var tvungna att göra det ultimata offret. För det är vad vänner gör, Elliot. De hjälper varandra. Hjälp oss, Elliot. Kom och brinn med oss, Elliot. Jag vill ha dig, Elliot. Han vill ha dig. Kom tillbaka till Michella. Snälla, rara, söta. Undertecknat B. Uppdatering 14 april 2015. Jag har velat uppdatera er mer, det har jag verkligen. Men vissa omständigheter har fått mig att vända ryggen till hela den här Caledon Lokal TV 21-grejen. Jag har sen sist fått hundratals mejl om denna bloggen och till och med blivit kontaktad av en tidning som vill veta mer om min historia. Men det är dags att lägga korten på bordet igen. Vart har jag hållit hus i ett helt år? Legenden om Pandoras ask är sann. Jag har öppnat den. Jag öppnade den förra juni när jag såg det fjärde videobandet på polisstationen. Det som påstods vara förstört. Och sen vill jag även ta upp det faktum att jag fortfarande får en massa skräpmejl från folk som låtsas vara björne. Men låt oss börja med det fjärde bandet. Det gjorde mig så pass traumatiserad att jag slutade upp med mina efterforskningar ett tag. Efter några veckor av avvaktande så bestämde jag att fråga Mitchell Wilson ifall jag ändå kunde få titta på det fjärde bandet. Jag vet inte varför. Jag antar att jag tänkte att det kanske skulle ge mig något sorts avslut. Wilson ville såklart inte att jag skulle se det, men jag stod fast vid min sak. Han gjorde en deal med mig. Om jag fortfarande var intresserad av att se bandet dagen då jag fyllde 20 år, så skulle jag få det. Eftersom jag inte kunde göra mycket annat, så väntade jag tålmodigt. När jag i juni äntligen fyllde 20 år, så var intresset fortfarande kvar. Jag ringde till Wilson och han erkände att han hade hoppats att jag skulle glömma bort att fråga honom igen. Men denna gången vägrade jag ta ett nej. Han hade lovat. Du behöver verkligen inte se det, sa han upprepade gånger. Men jo, jag behövde visst se det. Och till slut kom en måndags eftermiddag då han bjöd in mig till polisstationen. Jag hade sett alla SA-filmer och videos från slakterier i skolan när vi pluggade etik. Så jag var säker på att jag kunde se videon utan problem. Jag var så optimistisk då. Björnes källare, avsnitt 31. När Wilson gick för att hämta videobandet från bevisförrådet så kom polisen som ansvarade för bevisen till mig, skakandes på sitt huvud. Och vad tror du att du håller på med? Wilson fick förklara för honom att bandet innehöll det sista kända avsnittet av Björnes källare. Jag insåg nu att jag skulle få se det ödet som barnen utsattes för och kände hur ångesten kom krypande. Avsnittet började i en skog, samma som i förra avsnittet. Det tog dock ett tag för mig att inse det faktum då det var natt. Träden och löven var bara former som dansade omkring i mörkret. En svag glöd syntes till höger av skärmen. Det verkade inte finnas något ljud då det såg ut som en blåsig natt, men man kunde inte höra träden svaja i vinden. Kameran började sakta panorera mot glöden avslöjade mörk rök som steg från en grop. Kameran började sakta panorera mot glöden och avslöjade mörk rök som steg från en grop där man bara kunde se toppen av flammorna. Wilson stoppade det här bandet. Är du säker på att du verkligen vill se det här? Frågade han. Jag insisterade, trots att den där rösten i mitt huvud avrådde mig. Han tryckte på play och videon fortsatte. Kameramannen gick mot gropen och visade flammorna där i. Det var samma grop som i det förra avsnittet, men denna gång full av skepnader, svajandes, viftandes, några var stilla. Jag visste såklart vad det var. Kameran började justera sig till ljuset och brinnande hud, rött, svart, en samling av surrealistiska rörelser och färger. Jag önskar att jag kunde glömma vad jag såg, men man glömmer inte en syn som den. Det här var inte en skräckfilm. Det här var verkligt. Människor som blev mördade på förskräckligt vis. Ett öde som jag potentiellt kunde ha mött. Videon bytte plötsligt scen till gryning. Kameran var nu längre bort från gropen. Elden hade lagt sig, men röken steg fortfarande från gropen. En skepnad fanns längre fram. Jag kände igen den direkt. Kostymen var utlagd i formen av ett kors och kameramannen tog ett varv omkring den som om det var någon sorts skatt han hade hittat. På huvudet av kostymen fanns det en skylt placerad. I tjocka röda bokstäver läste den I-N-R-I. Kameramannen gick baklänges mot botten av kostymen och zoomade in mot dess huvud. Avsnittet tog äntligen slut. Det jag precis hade sett kändes som en dröm. Man kan hitta mycket hemska saker på internet, men jag hade aldrig sett något liknande. Wilson frågade om jag mådde bra och jag svarade med ett skakigt ja. Jag försäkrade honom om att jag mådde bra när jag lämnade och sa att videon hade gett mig ett avslut på allt det här. Han verkade inte helt övertygad, men han sa inget mer. Han hade dock rätt. Jag led av mardrömmar i flera veckor efter det. Där och då gav jag upp. Jag brydde mig inte om det längre. En sjuk man eldade upp massa barn levande genom att locka till sig dem med en falsk tv-kanal. Jag kunde ha varit en av dem, men jag är fortfarande här. Jag antar att jag borde känna mig lyckligt lottad. Men jag har bara dåligt samvete. Är jag fortfarande här av ren tur? Men jag måste också ta upp en annan sak. Min mail har översvämmats med meddelanden. Vissa vill ha mer detaljer. Vissa vill att jag ska ladda upp videobanden. Och vissa mailar mig och låtsas vara Björne. Först och främst, jag kan inte ladda upp banden för ett, de är i polisens förhör. Och två, jag har ingen aning om man får ett VHS-band till datorn. Och nu vill jag adressera er som låtsas vara Björne. Ni kan inte lura mig. När ett dussintal personer försöker samma sak så faller det bara platt. Jag har till och med sett en fake Caledon Lokal TV 21-kanal på YouTube. Vilket är sött, men inte på riktigt. Och vad som är ännu mer störande är att någon hackade min användare här på bloggen bara för att lägga upp någon sjuk dikt av mig. Jag låter den vara kvar här uppe bara för att ni ska kunna se den. Inlägget får koppla till mailen paintwithb@aol.com, vilket jag antar att även det är en skojmail, och fick veta att det var uppladdat på Halloween. Usch, läskigt. Jag har gått vidare från avsnitt 31 nu, även fast det jag såg alltid kommer att bli kvar i mitt minne. Men jag vill göra ett sista språng. Jag ska kontakta Mitchell Wilson igen och försöka få tag på de andra videofilmerna från andra polisstationer. Jag ska försöka uppdatera er så snart jag kan. Det kommer inte ta ett helt år denna gången. Tack till er som fortfarande är med. Elliot. Uppdatering 21 juni 2015. Hej på er. Ännu en gång ber jag om ursäkt för att jag har dröjt. Jag har fått turen att få ett heltidsjobb över sommaren med rätt bra betalt, så jag har varit ganska upptagen det senaste. Men jag har lyckats ta tag i Mitchell Wilson för att få se fler band. Han lyckades få kontakt med en polisstation som kan tillåta mig att få se bevis uppfittat i Björnes fruktade hus. Han sa aldrig hur många band de hade, men jag fick bara se ett av dem. Dock så innehöll det bandet två olika avsnitt. Måla med själen, avsnitt 2. Hur man hittar bär. Detta programmet har aldrig fascinerat mig så mycket, eftersom jag aldrig såg det på tv när jag var ung. Och avsnitten hade aldrig direkt någon logik i sig. Avsnittet började med den vanliga dåliga kvaliteten, där kameramannen gick i en gränd. Förfallna byggnader på ena sidan och ett rostande metallstaket på den andra. Hej målaren Hördar! Idag ska jag visa hur man hittar färska bär i naturen. Jag kände igen rösten från det förra avsnittet. Som i avsnitt 3 så var mannens röst skakig och lätt ängslig. Mannen gick fram mot en madrass som var lutad mot en av byggnaderna. Här är huset som ekorrarna gömmer saker. Han tog fram en skakig hand som var täckt av vad som såg ut att vara blod. Kamerans dåliga kvalitet fick vätskan att bli skrämmande röd. Hans hand tog tag i madrassen och drog ner den på marken. Och man kunde då se en behållare av plast bakom den. Kameran zoomade in i behållaren och visade att den var full av små röda bär. Och så hittar man bär. Han placerade kameran på marken i samma höjd som bären och tog därefter en näve bär och började äta dem. Plötsligt hörde ett skrik från någonstans i närheten som fick mannen att hastigt upp kameran och börja springa. Strax efter det så tog avsnittet slut. Booby, avsnitt 39. Pinatafest. Jag blev varnad om att detta avsnittet innehöll upprörande bilder. Efter det sista avsnittet av Björners källare så trodde jag inte att det fanns något som jag inte kunde hantera. Jag hade inte sett ett avsnitt av Booby på länge, så jag var nyfiken på vad detta kunde handla om. Jag önskade i efterhand att jag inte hade kollat. Avsnittet började som det ofta brukar. Booby och en vän vars namn inte nämndes pratade om en fest som de höll på att planera för deras vänner. Booby föreslog att de skulle ha en lek med en piata, vilket vännen höll med om. Handen som spelade Booby började då göra konstiga rörelser med sina fingrar. Avsnittet klippte plötsligt till ett svagt belyst rum. Det verkade vara ett tomt förråd. Det första jag reagerade på var att det fanns en man bunden till en stol i mitten av rummet. Hans kropp verkade livlös och lutade lätt åt ena sidan. När en annan man dök upp från bakom kameran och gick fram så började mannen i stolen att streta och dämpade skrik kunde höras. Den andra mannen hade på sig mörka kläder och en luva för att dölja sitt ansikte. Mannen tog sedan fram ett baseballträ och höll det över huvudet på mannen i stolen. Han svängade till och slaget var hårt. Ljudet var svagt men tillräckligt djupt för att jag skulle kunna veta att han hade blivit slagen hårt. Den andra mannen täckte mycket av bilden, men mannen i stolen var återigen livlös och framåtlutad. Han fortsatte att slå, vilket till slut producerade blod som skvättes mot de vita taket och träväggarna. Jag är glad att den andra mannen täckte mycket av bilden. Jag skulle inte ha velat se resultatet av det där baseballträet mot en människohuvud. Sen tog avsnittet slut. Det avsnittet var definitivt ett av de mer oroväckande. Jag frågade poliserna om mannen som var bunden i stolen hade blivit identifierad. Och det sa att tydligen var en pappa till ett av barnen som kidnappas av Björne. Jag antar att han hade gått till Björnes hus för att hämta hem sin son eller dotter. Jag frågade inte efter hans namn, men jag undrar om jag inte borde ha gjort det. Jag inser att detta avsnittet var ganska nära relaterat det ökända avsnittet Leka med saxar. Om det andra senare avsnittet när Booby fortsätter så här så tror jag inte att jag vill se mer. Jag vet inte om jag kommer fortsätta kolla på polisens videoband. Det känns ärligt talat som jag inte kommer någon vart. Och när jag frågar om hjälp så är allt jag får skämtmejl från folk som låtsas vara Björne. Den där mejladressen paintwithb@aol.com är naturligtvis en fake mail där han eller det säger hur mycket han älskar mig och när jag svarar att han ska dra åt helvete så är det enda svaret jag får ett mail där det står INRI. Detta måste verkligen få ett slut. Men jag kommer av mig. Tack för att ni fortsätter läsa om alla dessa galenskaper. Elliot. Thank you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.